Herre, tack för att du fyller oss med liv. Du som kommer med hopp och som även i den tid som är vill förvandla detta hopp så att vi ser att du är skapelsens Herre, skapelsens mittpunkt. Och äger vi dig i himlen så saknar vi ingenting på jorden. Och jag ber Herre, låt din ande öppna ordet för oss den här eftermiddagen. Fadern till ära. Amen. Jag hoppas inte ni har missat de här budskapen som har varit lite utspridda på borden och ute i hallen och sådär. Budskapet att allt kommer att bli bra. Såna här skyltar har ju dykt upp lite varstans på olika ställen under rätt så lång tid nu. Runt om i Sverige. Och det verkar som att det har slagit an någonting hos rätt många. Jag kan bara tala för mig själv. Det händer någonting när man ser en sån där skylt. Kanske för att det får oss att känna något som liknar hopp. Och vi behöver hopp. I synnerhet i en tid som denna. Men vad döljer sig bakom detta budskap? Vad är syftet att sätta upp såna här skyltar? Och framförallt, vad grundar sig detta påstående på? Är det ens seriöst att påstå att allt kommer att bli bra? Vad tänker du? Upphovsmannen till den allra första skylten heter Mikael Richter. Han ser ut så här. Det här är ett ganska gammalt kort, men han har det fortfarande på sin gamla hemsida. Han är konstnär. Han vill att hans konst ska överraska och förbrylla, gärna ställa frågor. Likaså har han beskrivit sig som en konstnär med mission att rädda världen. Det är skapliga anspråk. Och så lägger han till att bus är en viktig del i hans kamp för en roligare planet. Det är lite busigt kanske att skruva upp skyltar under parkeringsskyltar och så står det något helt annat. Det var någon parkeringsvakt uppe i Skellefteå tror jag som skruvade ner den där för han tänkte att det här är ju inte tillåtet och sen fick han sätta tillbaka den till befolkningens glädje och det blev nyhet i tidningen. Så i någon mening har ju Mikael Richter lyckats. Hans konst har både överraskat och förbryllat och ställt frågor. Och någonstans tycks han också ha fått människor att känna hopp. Idag kan man beställa hoodies med det här budskapet. Man kan säkert beställa en mugg och vill man så kan man säkert få ett pussel också på köpet. Jag vet inte. Skyltar kan man definitivt beställa. Samtidigt vet vi att det inte räcker med att sätta upp en skylt för att allt ska bli bra. Hade det varit så, då hade vi satt upp ännu fler skyltar. I bästa fall hjälper det oss att lyfta blicken och får oss att hoppas lite mer. Men i sämsta fall kan det få oss att blunda från det ofrånkomliga. Att allt, inte alls, alltid kommer att bli bra. Allt annat vore att ljuga. Och då vill jag understryka att jag välkomnar Mikael Richter och det budskap som han har förmedlat. Jag tror att han har ett viktigt bidrag. Jag tror vi behöver det. Samtidigt väcker det frågor hos mig hur jag som kristen och vi som kyrka kan kroka arm med ett sånt budskap och fylla det med innehåll. Vad kan vårt bidrag vara i ett sånt samtal? Vi som tillber konstnären med stort K, med mission att rädda världen. Som överraskar och som förbryllar. Och som faktiskt har lovat att allting en dag kommer att bli bra. Som samtidigt aldrig har påstått att vägen dit kommer att vara fri från lidande. Tvärtom. Men han har lovat att alltid vara med i och genom allt. Så ja, jag tror det är sant att allt kommer att bli bra. Jag tror det. Men jag tror också att detta hopp behöver formuleras på nytt i varje ny tid. Eller som Hanna Reichel uttrycker det i den bok som vi har läst i fastan. Vårt hopp behöver förvandlas. Om detta kommer dagens predikan att handla. Och vi ska ta avstamp alldeles strax i en händelse i Jeremia bok i Gamla testamentet. Vi kommer att spegla den genom påståendet att allt kommer att bli bra. Fråga oss hur väl detta budskap rimmar med den berättelsen. Och vi kommer att upptäcka att svaret i hög grad avgörs av i vilken mån hoppet tillåts att förvandlas. Men innan det bara en kort bakgrund. Vi har ju som sagt predikat med utgångspunkt i Hanna Reichels bok För en tid som denna, nu under fastan. Det är en andagsbok för vanliga kristna som söker att leva troget i en annorlunda tid. Jag skulle säga att det är en ytterst aktuell bok. Bara efter att vi har inlett predikoserien så har det skett flera större händelser i världen som påminner oss om det som är en av bokens huvudpoänger. Att världen så som vi känner den är på väg att kollapsa. Och det är inte första gången som det sker. Att världen kollapsar. Flera världar har gått under tidigare. Vi har varit här förut. Är som ett återkommande mantra i boken. Vi har varit här förut. Och det gäller både kriserna och sammanbrotten. Men det gäller i lika hög grad de erfarenheter som har formats ur dessa systemkollapser. Och där ska vi med fördel söka vägledning. Låt oss därför stanna upp inför en episod från den kanske största systemkollapsen av dem alla. Jerusalems fall och exilen i Babylon. Det här var någonstans 586 före Kristus, tror man. Det är rätt länge sedan. Gud som hade skapat himmel och jord, han hade slutit förbund med Abraham med löftet om ett folk talrikt som himlens stjärnor. Som han hade låtit få ett land och en kung, där kung Salomo hade låtit bygga ett tempel till Guds ära. Den konkreta platsen för Guds närvaro bland sitt folk. Steg för steg hade folket fått se hur hoppet hade tagit form. Men efter att templet var invigt och Israel stod på toppen av sin historia började sakta men säkert gå utför. Och till sist, några hundra år senare, så kraschlandade alltihop i en fullständig katastrof när templet revs. Och där den rest som fanns kvar av folket deporterades till Babylonien. Det folk som alltså hade löfte om att vara Guds egendomsfolk. Hur går man vidare efter det? När hoppet grusas och bokstavligt talat ligger i ruiner. När allt uppenbart inte går bra. Att det borde ha varit slutet för denna tro. Slutet för allt hopp, skriver Hanna Reichel. För hur går man vidare? I Jeremias 28 och 29 kapitel beskrivs två olika sätt att förhålla sig till detta. Vilket personifieras av två olika profeter. Den ena var profeten Hanania, den andra var profeten Jeremia. Båda förmedlade att allt kommer att bli bra. Men de gjorde det på väldigt olika sätt. Och deras budskap skulle få helt olika konsekvenser. Profeten Hanania var först ut. Han reste sig frimodigt och talade inför prästerna och hela folket. Och han sa i Jeremia 28: så säger Herren Sebaot, Israels Gud: jag bryter sönder den babyloniske konungens ok. Inom 2 år ska jag föra tillbaka hit alla de föremål från Herrens hus som Nebukadnessar, kungen av Babylonien, tog härifrån och förde till Babylon. Och Jekonia, Jojakims son, kungen av Juda, och alla som deporterades från Juda till Babylonien ska jag föra tillbaka hit, säger Herren. Jag ska bryta sönder den babyloniske konungens ok. Och det Hanania säger är ju: allt kommer att bli bra. Och det kommer inte att dröja länge. Inom 2 år är det slut på det här. Och det var ju förstås ett fantastiskt budskap. Hanania väckte hoppet om Guds snabba ingripande. Och konsekvensen av detta var därför att det inte fanns någon särskilt stark anledning för folket att vidta några särskilda åtgärder. Det handlade ju snarare om att bara vänta på det som snart skulle ske. De skulle ju snart tillbaka hem. Allt kommer att bli bra. Det fanns bara ett litet problem. Hanania förkunnade ett hopp som saknade grund. Gud hade inte alls sagt att folket skulle återvända inom 2 år. Att bygga sitt hopp på detta skulle inte hjälpa folket mer än möjligtvis för stunden. För det var ett hopp som var byggt på önsketänkande. I kapitlet efter, det 29:e kapitlet, framför profeten Jeremia ett helt annat budskap. Vi läser om detta i Jeremia 29, vers 4 och framåt. Så säger Herren Sebaot, Israels Gud, till alla de deporterade som han fört bort från Jerusalem till Babylonien: bygg er hus och bo i dem. Plantera trädgårdar och ät frukten från dem. Ta er hustrur och avla söner och döttrar. Ta hustrur åt era söner och ge era döttrar åt män, så att de föder söner och döttrar. Bli flera där, inte färre. Gör allt för att den stad jag har deporterat er till ska blomstra. Och be till Herren för den. Till dess välgång är er välgång. Och några verser fram står det: så säger Herren, först när 70 år har gått för Babylonien ska jag ta mig an er och uppfylla mitt löfte att föra er tillbaka hit. Jag vet vilka avsikter jag har med er, säger Herren. Välgång, inte olycka. Jag ska ge er en framtid och ett hopp. Även Jeremias budskap kan ju sammanfattas med orden att allt kommer att bli bra. Eller hur? Jag ska ge er en framtid och ett hopp, säger Herren. Men detta hopp såg helt annorlunda ut jämfört med det hopp som profeten Hanania så frimodigt hade förkunnat. Och framförallt skulle det få helt andra konsekvenser för folket. Till skillnad från Hanania så blundade inte Jeremia för varken lidande eller väntan. Men med profetisk skärpa hjälpte han samtidigt folket att förvandla sitt hopp. Där löftet om den framtida befrielsen förenades med en blick som nyktert riktades mot det som var här och nu. Och i detta kunde en hoppets praktik ta form. 70 år var förstås något helt annat än Hananias påstådda löfte om 2 år. I princip skulle ingen av dem som tog emot Jeremias budskap själva få uppleva glädjen av att återvända. Det var ett kärvt budskap. Och Peter Halldorf adresserar detta i sin fastebok när han faktiskt gör en betraktelse över just det här skeendet. Han skriver: optimismens tro att det ordnar sig nog till slut visar sig oftast ogrundad. Det är just när det inte ordnar sig som det kristna hoppet visar sin halt. I förföljelsens malström är det hoppet som låter martyrerna bevara sin mänsklighet. Inte ett hopp om att lidandet ska ta slut, men att det är infogat i en större bild. Och för att vara tydlig nu då. Optimism är inte detsamma som hopp. Och pessimism är därför inte hoppets motsats. Hoppets motsats är istället förtvivlan. Där har vi uttrycket att kastas mellan hopp och förtvivlan. Det är varandras motpoler. Förtvivlan kan ha en förlamande effekt på oss människor. Folket hade kunnat sluta sig och sucka över hur illa allting hade blivit. Och hur länge Gud dröjde. Varför kan han inte göra som Hananja säger istället? Med följden att hopplösheten förmodligen hade brett ut sig. Just därför behövde folket en profetisk röst som hjälpte dem att se lite längre och som inte bara gjorde någonting med deras tanke utan också med deras händer. Återigen, en hoppets praktik. Det var inte någon enkel väg, men det var en väg till liv. Halldorf fortsätter: att bevara hoppet när påfrestningarna är stora är både en mental och en andlig kamp. Därför behöver vi gemenskaper och platser som kan utgöra hoppfulla förtätningar, tecken på en annan ordning. Eftersom Gud hade lovat folket att allt kommer att bli bra kunde de så mycket mer frimodigt ge sig hän i det som var. För de litade på Herren. Det gjorde att de kunde vara med och välsigna den plats där de nu ofrivilligt befann sig. Där deras gemensamma liv fick vittna om detta hopp. Både för dem själva och för andra. Gör allt för att den stad jag har deporterat er till ska blomstra. Och be till Herren för den. Till dess välgång är er välgång. Om detta skriver även Hanna Reichel i sin bok. Miraklet skedde. Israels hopp förvandlades. Från ett hopp byggt på territoriellt ägande, religiös centralisering och en kungadynasti till ett hopp som än idag lever i studiet av skrifterna. Överfört till vår tid kan jag fundera på hur vårt hopp kan och behöver förvandlas. Vilka röster kan vi lyssna till som hjälper oss att vara en hoppfull förtätning på den plats där vi bor? För vi är inte kallade att bara hoppas. Vi är kallade att leva på ett sätt som gör att hoppet blir synligt för fler. gör allt för att Linköping ska blomstra. Och be till Herren för den här staden och för de människor som bor här. Till dess välgång är er välgång. Den här stan är vår angelägenhet. Och det kommer att involvera både våra tankar och våra händer. Ja, fast hur skulle det ske? Vad kan vi göra? Om det är så du tänker så tror jag inte du är den enda som tänker så. Johanneskyrkan utgör ju typ bara en promille av Linköpings befolkning. Det är rätt futtigt. Men om du tänker så, be då till Jesus att han ska förvandla ditt hopp. Men var beredd på att hans svar förmodligen kommer att involvera både dina tankar och dina händer. För det är så han verkar. You have been warned. Lars nämnde i inledningen att det är palmsöndagen idag. Vi firar att Jesus red in i Jerusalem och tog sig emot som kung, som befriare. Jesus som hade tänt hoppets låga om att nu är det något stort på gång. Men för den som under intåget i Jerusalem såg framför sig att det var nu som allt kommer att bli bra, skulle det här hoppet få sig en rejäl törn. Hanna Reicher låter igen. Några av Jesus närmaste lärjungar hoppades att denne snickare skulle samla de 12 stammarna på nytt, leda upproret för att driva ut romarna och återupprätta Israels politiska rike. De blev djupt besvikna. För många tog allt hopp slut när Jesus dog på korset. Andra skulle snart sätta sitt hopp på nytt till det imperium som korsfäste honom. Men för några uppenbarade han sig, den uppståndne Kristus, som bröt bröd och dröjde kvar en stund. Till en början kände de inte igen honom. Först måste deras hopp förvandlas. Då talar vi om människor som hade vandrat med Jesus i 3 år. De behövde också få sitt hopp förvandlat. Precis som Jeremia fick förmedla ord som förvandlade folkets hopp i en krisartad situation, så förvandlade Jesus lärjungarnas hopp genom att visa på ett annat sätt och leva ett liv i gemenskap där Jesus är Herre och där allt hopp står till honom. Han som är den store konstnären med stort K, med mission att rädda världen. Han som fortsätter att överraska och förbrylla människor runt om i hela världen. Och som samtidigt har lovat att allt en dag kommer att bli bra. Se, jag gör allting nytt. Som aldrig ger sken av att vägen dit kommer att vara fri från lidande. Men som har lovat att vara med oss i och genom allt. Ett hopp som hjälper oss att se lite längre och som inte bara gör någonting med våra tankar utan också involverar våra händer. Så låt oss på nytt komma till Jesus för att förenas med honom och med hans intressen i världen. Jag vet vilka avsikter jag har med er, säger Herren. Välgång, inte olycka. Jag ska ge er en framtid och ett hopp. Amen. Låt oss be. Herre Jesus Kristus, du är världens hopp. Hoppet är starkare än lögnen, än förtvivlan. Och Herre, vi ber att du skulle förvandla inte bara vårt hopp, utan hoppet för alla de människor runt om i världen som undrar var den är på väg. Hjälp oss att se att du inte har gett upp med den här världen. Hjälp oss att se att du för den mot sin fullbordan. Det som är vårt yttersta hopp. Men låt oss inte fastna i det som ska hända sen. Utan låt det som ska hända sen inspirera oss att verka för att ditt goda ska bli synligt här och nu. Ge oss en förnyad kärlek till den stad som vi bor i. Det är de människor som du sänder i vår väg. Det finns ingen människa som inte ytterst är skapad till att vara din avbild. Det finns ingen människa som inte är känd av dig, Herre. Så kom, Herre, förvandla vårt hopp. Vi behöver dig, den här världen behöver dig. Och tack, Herre, att du är med oss alla dagar till tidens slut. Amen.